Du lyssnar på OBS i P1.
Ve mig, Herre min Gud. Jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Det här utropar Gideon när han inser vem han faktiskt talat med i domarboken i Gamla testamentet. Numera ser vi kanske främst trinda bebisar med vingar framför oss när änglar kommer på tal. Men Gud måste trösta Gideon och lova att han inte ska dö. Tvärtom ska han uträtta storverk och regera Israel i 40 år. Domarboken innehåller de äldsta textpartierna i hela Bibeln. Men änglarnas historia är äldre än så. Och de är fortfarande med oss, i konsten och litteraturen inte minst. I den här scenen möter konstkritiken Nils Forsberg en berömd ängel och blir besviken.
Den är inte bara rätt ful. Den är liten också. Som ett A4-ark ungefär, som ser gulnat och trist ut. Det här visste jag egentligen, men sånt är ändå svårt att förbereda sig på. När jag såg Paul Klees akvarell Angelus Novus från 1920 i verkligheten för första gången fick jag den känslan som man kan få inför något som man har hört så mycket om. Att jaha, är det inte mer än så här? För det handlar om en bild som har blivit, som man säger, ikonisk. Inte för sina estetiska kvaliteter, utan för att filosofen och kritikern Walter Benjamin, som hade fått målningen av vännen Klee, utgick från den när han i slutet av 30-talet skrev det som skulle bli en av hans sista och mest kända texter, nämligen den om historiens ängel. Den som med utbredda vingar färdas med ryggen mot framtiden och med stirrande ögon och gapande mun ser ruinerna torna upp sig vid sina fötter. Driven av historiens storm som blåser från paradiset. Det är det här som vi kallar framsteg, skriver Benjamin melankoliskt. Det här är en av de i olika kultursammanhang mest citerade texterna det senaste halvseklet. Ruiner. Storm. Blindhet inför framtiden. Där vi uppfattar en kedja händelser ser ängeln bara en enda stor katastrof. Andy Warhols Marilyn-bilder får ursäkta, men Paul Klees gåtfulla Angelus Novus framstår lite som postmodernismens Mona Lisa. Ett emblem för en sönderfallande, fragmenterad värld. Men vilka är de, änglarna i kultur- och religionshistorien? Enklast är väl att beskriva dem som ett slags gränsfigurer som kan röra sig mellan olika världar och är lika hemma eller främmande i båda. Ordet ängel kommer från grekiska via latinet och betyder från början just budbärare. Gestalten som sådan finns i alla de monoteistiska religionerna. Och en teori är att änglarna uppstår när de äldre religionerna med ett otal gudar som alla har sina särskilda egenskaper och intressesfärer ska förvandlas till en berättelse där det finns en enda gud. Det blir ett antal degraderade figurer över och de får bli den nya, ensamma gudens medhjälpare. Och visst kan man se något änglalikt hos Hermes, budbäraren med sina bevingade skor i den grekiska mytologin. Hos Hermes finns också drag av tvetydigheten hos änglarna. Dessa var nämligen, åtminstone tidigare, inte nödvändigtvis entydigt goda. De beskrivs också ofta som mycket vackra med androgyna drag. En undflyende, svårfångad och särskilt i äldre tider ofta skrämmande gestalt. En mellanfigur. I Bibeln finns de med hela vägen, från början till slut. Det är änglar som meddelar Guds vilja till Abraham i första Mosebok. Det är änglar som blåser i basunerna och slåss mot monster i Johannes uppenbarelser. I krönikeboken skickar Gud en ängel för att sprida död och förintelse i Jerusalem. Och i Matteus evangeliet skakar vakterna av skräck när ängeln kommer ner från himlen till Jesu grav. Änglar är inte att lita på. Men de blir mindre skräckinjagande med tiden. Renässansmålaren Rafael blev den som satte den fortfarande allmänna bilden av hur en ängel ser ut. Med lockigt hår och rar uppsyn. De som är förebilden för de bokmärken som flickor i alla åldrar samlade på förr. Men en del konstnärer har sett mer dramatisk potential i dessa varelser. Inte minst under åren runt 1900 då symbolismen stod på topp. Schweizaren Carlos Schwabes Der Totengräber und Der Totesengel glömmer man inte om man har sett den. Där sitter en stram, svartklädd, mörkhårig gestalt på huk vid kanten av en grav. Hennes smala, spetsiga vinguddar bildar en gripklo ner mot en arme kyrkogårdsarbetaren som släppt sin spade i skräck för dödsängen. Det är hans tur nu. En helt annan stämning finns i Hugo Simbergs Sårad ängel från samma tid. Den som har röstats fram till Finlands nationalmålning. Två mörkklädda bondpojkar bär en bår där en vitklädd blond ängel sitter med nedböjt huvud. En vinge är blodfläckad, ögonen förbundna och hon håller en bukett snödroppar i handen. Det är en gripande bild, mystisk men ändå saklig. Pojkarna ser lite trumpna ut men verkar inte tycka att det är något konstigt att bära runt på en ängel. Hur har denna ljusgestalt hamnat på en kärve finsk äng? Varför är den sårad? Hur kan en förmedlare mellan världar bli så ömklig? Men det är inte bara i bildkonst vi hittar änglar. De finns på film också.
I can't see you, but I know you're here.
Peter Falk känns som den rufsiga tv-däckaren Columbo pratar med Bruno Ganz ängel i Wim Wenders Himmel över Berlin från 1987. I den får vi följa två änglar som rör sig i staden. Lyssnar på människors tankar och kanske lägger en hand på någons axel för att försöka trösta. De är osynliga för vuxna människor, men en gammal listig kommissarie kan förstås ana deras närvaro. Särskilt som man själv har varit en ängel, visar det sig. En som lämnat evigheten och valt att bli dödlig. Precis som Gans ängel funderar på att göra. Peter Falk uppmuntrar honom. Berättar hur skönt att värma sig genom att gnugga händerna mot varandra. Dricka kaffe. Kanske ta en cigarett.
The smoke. Have coffee. And if you do it together it's fantastic.
Bara två år efter filmens premiär skulle Berlinmuren falla. Men här är den delade staden vi ser med idel ödetomter och ruiner. Det är som att var och varannan scen är genomsyrad av Walter Benjamins text om historiens pågående sönderfall. Människorna, vars funderingar vi får höra när filmens änglar stannar till hos dem, verkar inte ha mycket glädje åt dem heller. Från skrämmande budbärare utskickade av en sträng gud i gamla testamentet till ett grått 80-tals Berlin där gud nog är död och änglarna sorgsna, maktlösa gestalter som inte kan förhindra att vi tar koll på världen eller oss själva. Inte konstigt att Paul Klees ängel stirrar rakt på oss, som för att säga, vad håller ni på med? Eller så har han drabbats av en helt annan insikt. Bruno Ganz ängel i Himmel över Berlin säger att han vill leva nu, och nu, och nu. Inte bara alltid i evighet. Han vill känna och älska och kanske ta en mugg kaffe en kylig morgon. Det är som med de grekiska gudarna. Man anar att de är avsjuka på människorna och jävlas med oss för att vi kan dö. Och det är det enda gudarna inte kan. Änglarna befinner sig i samma belägenhet. De lever inte på riktigt, för de kan inte dö. Medan vi människor lever en stund på jorden, om det så är bland ruiner. Som Bruno Ganz säger i slutet av filmen när han har blivit människa. Jag vet nu vad ingen ängel vet.
Nils Forsbergs essä producerades av mig, Mårten Antrén, på Sveriges Radios kulturredaktion 2025.